avsnitt 5, men vi kollar på avsnitt 4. Mm. Som heter, avsnittet heter The Rock on Which It Is Built. Och handlar väldigt mycket om vem då?
Det handlar väl, oj, det rundar här va. Nu har det varit lite bättre. Så kanske jag som måste vara närmare mikrofonen. Det handlar väldigt mycket om Petrus och Petrus prekära situation, som vi har sagt tidigare, inte riktigt helt belagd i evangelierna, men som en historiskt tänkbart scenario utifrån det höga skattetrycket och så vidare. Men det är lite spännande med det här avsnittet också, för att jag som fascinerat sig över det när man tittar på det serien, och det, man får ju nya frågeställningar med sig, och frågor som kanske inte har varit så självklara för vissa har ju varit, men som för andra har det självklart, det är att hur kunde lärjungarna, framförallt och Petrus, men även lärjungarna, lämna allting så enkelt? Alltså, bara släppa allting. Någonting måste det ha varit. Alltså den här fångsten i sig, förvisso, det skulle nog få vem som helst att tänka om ett varv till. Men klart, det förstärks väl också om nu Petrus eventuellt ska vara i andra trångmål utifrån sin ekonomiskt trängda sits. Det är inte otänkbart i alla fall att det fanns sådana saker. Men det som också förekommer i det här avsnittet tycker jag, det är både schismerna och splittringarna och vad ska man säga, konkurrensen mellan fiskare och andra, och att det antyds ju här att Petrus inte var den enda som bröt mot sabbatsreglerna och ut och fiskade på nätterna, utan att det var andra som gjorde samma sak för att livnära sig av tvång, mer för att kunna betala med fångst sina skatter till romarna. Ja, livnära sig helt enkelt, sätta bröd på bordet för sin familj.
Ja. Yes, så Simon och fiskar handlar det här avsnittet om, kan man
ja,
säga.
Ja, alltså precis. Egentligen inte så mycket om fiskar.
Nej, men symboliskt.
Symboliskt.
Allting är ju symboliskt, ja, i det här avsnittet. Ja. Men innan vi går in på det, nu har vi gjort ett intro här, men vem är du då?
Just det
ska för folk som lyssnar.
Jag är något förkyld, Marcus Ahlstrand. På bättringsvägen dock. Men jag är solo här ikväll, eftersom vår kollega, vår sidekick som brukar vara här emellan, som förärar oss med sin skånska dialekt, han är här i sin frånvaro, Robert Koss. Han var dubbelbokad ikväll.
Yes. Just det, och jag heter Niklas och jag ska fråga Marcus om grejer här. En rolig grej som jag tyckte som de hade med i början av avsnittet var när Simon då hade massa romare på en båt. Och så sa han lite grann så här: jag har romare på en båt, oj, det är inget bra. Och det är ju roligt, för att historiskt är de ju kända för att vara usla
sjöfarare.
Ja. Exakt. Så det är en liten...
En känga åt romarnas sjöfararkunskaper, ja precis.
Men det jag tänkte mycket i det här avsnittet, som vi pratade om fiskar och symbolik och så, det här avsnittet lite symboliskt här, och det är väl kanske också i, jag vet inte, i berättelsen om de här när han fiskar, men att han i det här avsnittet, så är det att han litar inte på Gud, han följer inte Gud, kan man säga. Utan han ska ta hand om det här på eget sätt. Jag ska lösa det här. Han tar inte hjälp av andra människor heller. Nej. Han berättar inte för sin fru. Utan han tar ansvaret på sina axlar helt själv. Och ska lösa problem.
Ganska typiskt manligt beteende.
Ja, jag tänkte också det. Det kanske...
Ja, vi får inte vara kritiska.
Någon person kanske känner igen det.
Nej, men det som är spännande, tänker jag med... Återigen, jag går tillbaka till det som jag sagt förut, att Petrus var en ganska ung man. Han var ju visserligen en av de äldre i skaran på ett sätt, men han var...
Nu sa du Petrus.
Ja, ursäkta mig. Ja,
Vi är inte där än.
Jag tar tillbaka det. Simon, som vi känner honom i det här avsnittet. Simon är en ganska ung man som... Ja, låt oss leka med tanken att han kanske inte var helt mogen, om man säger så, utifrån sitt beteende i serien. Inte otänkbart, och i den här serien, i det här avsnittet, så visas ju också en ganska mänsklig sida, att det kan uppstå bråk, det kan uppstå konflikt i relationer, det kan uppstå andliga bekymmer i en människas liv, och det är det som hans fru försöker få honom att reflektera över. Vem förlitar du dig på egentligen? Är det bara av egen kraft du vill gå fram i livet, eller har du en tillit till att det finns den Gud som... Och det ska man ju komma ihåg när man tittar på det här också, att i en kultur som vår så är ju frågan om Gud närmast kontroversiell, medan här är den självklar. Alltså, den judiska religionen och kulturen var så extrem, alltså sekulära judar på det sättet som vi har idag, som vi känner till idag, var ju inte alls ett fenomen att tänka på egentligen. Att man var ju, det var så starkt i ens kultur att vara praktiserade jude att man levde med det på det sättet. Så Simon här blir ju verkligen så här lite en udda fågel på det sättet.
Exakt, för religion som vi tänker på idag, det är ju en modern uppfinning. Att du har separerat religionen från
övriga livet.
Ja, exakt. Utan det var en del av vardagen.
Ja. Helt enkelt.
Yes. En annan liten kul grej som jag tänkte på här när jag såg det här, det var ju, då skrattade jag faktiskt till när jag såg det här när vad heter han, Andreas Andrew kommer och säger: "Ja, hallå, hallå. Jag träffar Messias." Och så säger då Simon: "Vadå? Det är någon garding och så stått och pekar på en kille." Ja, just det. Jag tror på det.
Just det.
Den tyckte jag var lite rolig.
Ja. Ja, men en naturlig skepsis, tänker jag.
Exakt.
Men jag tänker också, om man ska anlägga något slags psykologiskt perspektiv, så kan man fundera också: vad händer när en människa är trängd? När vi själva är trängda som människor, ja, men då minskar ju handlingsmöjligheterna, och även liksom optimismen på något sätt dränks eller sänks i en människas liv. Liksom. Man har svårt att se möjligheter. Och man pratar om den här liksom stresskonen. Man får som tunnelseende, man får smalare och man ser mindre möjligheter och handlingsmöjligheter, och lite grann så är ju så bygger man ju upp dramaturgin kring Simons liksom. Därför hade liksom, det här, allting står och faller på mig, och därför blir vändningen så stark sen när han inser att det står inte alls och faller på mig utan på någon annan.
Och stresskonen, den har vi haft snack om på jobbet.
Ja.
Och då brukar vi, när någon sitter och jag har väldigt mycket stress, då är det bara: "Jag sitter i konen just nu." Ja. Så då är det bara gå vidare till nästa person.
Jag ska börja närma själv, tror jag.
Ja. Ja, exakt. Och sen så var han ute med båten och fiska och sånt där. Och sen så får han ju då träffa Jesus där. Eller hur de har representerat det här i serien är ju att det går ganska snabbt, träffa Jesus och sen puff, typ, ja, han får se ett mirakel. För de här fiskarna, det kan man säga, det är symboliskt är det ett mirakel. Eller det är ja.
Symboliskt såväl som faktiskt, men hur det går till, det kan man fundera över.
Ja, exakt. Yes. Och efter miraklet så puff, så bara jaha, Jesus är Jesus.
Men det finns en intressant sak här i texten som faktiskt, den blev tydligare för mig nu när jag ser det här avsnittet. Jag har inte tänkt på den så mycket förut, och jag kan för lite, jag blir jättegärna slagen på fingrarna någon som är mycket kunnigare och duktigare än mig här i auditoriet eller någon annan. Men det är fascinerande att tänka ändå, för det står ju, det skrivs som ju också i evangelien, så står ju faktiskt det mest: vi har varit ute och fiskat hela natten utan att ha fått någonting. Hur många är ute och fiskar hela natten i vanliga fall? Alltså, tillhör det vanligheterna i de trakterna i Mellanöstern när man gör så, att man är ute och fiskar hela natten? Eller de har ju liksom inte midnattssol på det sättet som vi har. Alltså, någonting var det ju som gjorde att man var ute och fiskade hela natten, tänker jag. Eller var det bästa tiden att fiska på? Jag avslöjar min okunskap.
Har inte det med stjärtan att göra? Han lyser ju på att fiskarna dras till ljuset.
Fiskarna dras till ljuset, ja, absolut. Men borde det vara ännu bättre fångst på dagen när det är ljusare?
Då är de ju överallt.
Ja, det är för varmt. Ja, nej, men, och det kan mycket väl vara så att det har att göra med den biten. Men det är det som är så intressant, liksom, att man ändå är ute en hel natt. För jag tänker, i serien så ser vi att de är igång dag som natt. De måste ju också vila för att orka, tänker jag. De kom tillbaka och är antagligen ganska trötta då efter en nattsfiske och misslyckat. Så det är som också upplagt och laddat i dramaturgin på något sätt i evangelierna för att det här blir någonting alldeles extra.
Mm.
Sen finns det ju lite intressant det här med kronologin i det här avsnittet. Jag roar mig med att titta till evangelierna så där, bara hur beskriver de olika evangelisterna händelseförloppet. Och man kan väl säga att kronologiskt sett så är det ganska uppblandat här. Det får man nog vara att säga. Men det som jag tycker var spännande som kanske är inte riktigt, jag ska inte säga att inte lyckas med, men som man inte liksom lägger så mycket tonvikt vid, det är ju när Jesus i serien här säger i avsnittet ro ut på djupt vatten, kasta ut vatten, på djupt vatten, och i mina ögon så säger de att båten i princip står kvar på samma ställe och så kastar de ut nätet på andra sidan. Så djupt vatten är det ju inte. Så just den historiska detaljen tar man inte så stor vikt vid. Utan poängen i det här, det är ju att man tar fasta på att Jesus gör det här undret. Alltså, Gud möjliggör att fylla fisknäten.
Mm.
När de litar på honom. Så det finns ju en teologisk, symbolisk...
Exakt.
Dimension där också.
Jag tänkte också det här med symboliken att de har fiskat i mörker.
Mm.
Du ser inte var du, och så sen kom ljuset.
Mm.
Så det, du har varit fiska en hel natt. Du är helt lost. Mm. Du vet inte vad du håller på med.
Men jag känner, jag har varit nyfiken nu på att fördjupa mina fiskteorikunskaper i Mellanöstern för ungefär 2000 år sedan. Jag känner att det är en blind spot i min kunskapsbank som jag måste fylla.
Ja, det måste, exakt, det måste fyllas.
Den måste fyllas.
Så fort som möjligt.
Jag tar på mig det. Men ska vi skicka runt micken som ligger, jag tror den ligger här framför Marie. Så är det någon tanke eller reflektion kring någon som har tittat på det? Man får bara...
Just det. Avsnittet med och i fokus är ju Simon, och alltså han var ju en jätteträngd situation och mänskligt. När jag satt här så tänkte jag nästan i andra banor, alltså han var ansvarsfull, alltså han skulle ju klara sig ur en mycket knepig situation och hade ju inte alla med sig. Han var ivrig, han var viljestark och han ville ju väl. Besviken naturligtvis, och vem skulle inte det. Sen jag tror att under kan ske snabbt, men det kan också ta lite längre tid, och i min föreställning så tror jag tänker jag så hans omvändelse var den ögonblicklig. Om man var i en väldigt, som människa, i en trängd situation och så att säga, och man ser en ljusning, i varje fall innan man förstår det och börjar känna och acceptera det, så tar det längre tid. Han föll ner för Jesu fötter, och det gjorde han säkert. Men i min föreställningsvärld så tänker jag som så att jag tror att ändå att inte kampen, men insikten om att han faktiskt, hans situation skulle räddas, den tog längre tid.
Mm.
Det är detaljer i det hela, men naturligtvis så insåg han också att det var ett mirakel. Alltså, och då tänkte jag som så att om jag skulle vara med om någonting eller är med om någonting, tänker jag i barnena mirakel. Är det här Guds ingripande? Eller tror jag bara att det har ordnat sig? Jag tror att om jag skulle söka i mitt liv, så har jag varit med om ganska många mirakel, men det har tagit längre tid.
Det är kanske det som är innebörden också när Kierkegaard säger att livet måste levas i förskott och förstås i efterskott, eller i förhand och förstås i efterhand, beroende på hur man tolkar danskan. Nej, men så kan det vara. Alltså, jag tänker absolut att det kan vara så i mycket i våra liv. Alltså, det är först efteråt som vi ser det som vi inte kunde se riktigt då. Vad är salmen? I once was blind but now I see. Alltså oändlig nåd. Jag tänker det här som du pratar om också, den här långa vägen mellan, jag har varit påminn om det här för någon dag sedan, någon som citerade Dostojevskij, Fjodor Dostojevskij, författaren här, som lär ha sagt någon gång också i sin egen omvändelse, som process som har blivit lång, att den längsta vägen för människan, det är där mellan hjärnan och hjärtat. Och om vi tänker till evangelierna, så gång på gång när man läser evangelierna, framförallt Markus evangeliet, men det finns en i de andra, så säger Jesus saker. Och det anspelas lite grann i det här avsnittet. Därför att när han har undervisat nu sina åhörare här, inte ordagrant exakt ur som står i evangelierna, men han anspelar på liknelser och liksom tematiken. Och då säger han ungefär så här att inte alla kommer att förstå det här. Men ha tålamod. Håll ut. Och i evangelien så säger man kanske mer så där, hör ni som har öron att höra med. Men det står gång på gång i evangelien också så här, av detta begrep de ingenting. Och det är ganska fascinerande hur man kan känna som människa ibland också. Man kan tycka att men jag vill inte, jag borde ha uppfattat det här, som du var inne på Thomas, att det här borde jag ha sett eller uppfattat eller erfaret när det hände. Men det är först långt senare när jag ser tillbaka på det här i ljuset av andra erfarenheter och händelser. Och lite grann är det kanske det som hände här också i avsnittet. Det när Simon ser tillbaka på allt det andra som han har försökt göra in, så att det här har ju inte funkat, det här har ju inte hjälpt mig hittills. Då först får han syn på det han behövde göra. Leva öppen för tilliten till Gud. Det som anspelas också av hans fru här i avsnittet. En till tanke.
Nej, men jag tänkte bara det att det var inte snabbt. Utan han hade ju hållit på ganska länge innan. Och sen måste han ju ha fått förtroende för Jesus. Det är ju inte bara undret, tror jag, utan hela hans person. Som gjorde att han direkt föll ner på knä. Och jag vill göra vad som helst för dig. Så jag tänker att det hade ju varit en lång innan. Och sen går det snabbt. För man märker att han var en snabb person. Och det läser man ju i Bibeln också. Jag ska följa dig, jag ska göra allt för dig. Och sen fick han ju se att det kunde han ju inte.
Nej.
Men sen tänkte jag det där med bara kasta ut på höger sida, står det Johannes. Det står inte kasta ut på längd, på djupvatten i Markus. Så att jag menar, det kunde ju vara även faktiskt bara att de skulle kasta på andra sidan.
Tror jag bara. Ja, på andra sidan.
Men annars tänker jag att det är ganska, jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att se att det blir mänskligt. För det är så lätt att tänka hela tiden att lärjungarna, de är utvalda och speciella och att det är annorlunda för dem. Men de är mänskliga och de har mänskliga tankar och de drattar dit på olika saker som vi också kan göra. Och det tycker jag, det gör som att det blir mer trovärdigt på något sätt, och det blir mer levande. Texterna blir, även om de inte är helt bibliska.
Nej.
Men jag menar, de hade ju vanliga hem och det är det de speglar här. Ja. Det tycker jag är bra.
Och det är väl precis den här balansen som, så länge man har liksom den reservationen med sig, så tycker jag också att man kan få använda fantasin för det, för att liksom fylla ut de här, som säger, det blir lite mer kött på benen. Och återigen, det är ju inte så att man har bara hittat på allting helt fritt, utan man har ju ändå forskat utifrån den kunskap vi har kring hur var livsvillkoren på den tiden. Hur såg det som den sociala, kulturella, ekonomiska, etniska myllan ut etc. Och försökt bygga någon slags värld, som du sa Niklas, kring det. Det är ju så, men om de skriver sig historiska romaner eller andra, så måste ju en sån person bemöda sig väldigt mycket med att ha så hög akkuratess på beskrivningen som möjligt. Annars blir det ju inte trovärdigt.
Nej, då rycks du. Är det någonting som, om du ser en film eller någonting och så skulle de ha en mobiltelefon i västern, du rycks ut ur berättelsen direkt. För det är det som en berättelse ska göra. Den ska egentligen göra så att du glömmer en bra berättelse gör att du glömmer tid och rum, du glömmer vart du är. Du är i berättelsen. Och om någonting i berättelsen inte riktigt synkar, då hoppar du ut ur den och då. Och det märker man ju här, att de har gjort sitt jobb.
Absolut. Nej, jag tycker det är jättebra att de försöker göra den här och spela, alltså den spänningen mellan romare och Matteus. Och får man, nu kommer inte på Matteus, så tycker jag att Matteus karaktären vi var inne på förut är en spännande, spännande tanke, spännande grepp. Men också spännande att, att han här ges ett uppdrag att liksom noggrant bokföra. Och kort utifrån sin personlighet, Matteus framställs som en slags, vad ska vi säga, på autismspektrat. Eller, men, så att liksom väldigt speciell person som har otroligt sinne för detaljer och liksom, ja, han skulle inte slarva eller fuska med någonting så, utan han skulle återge exakt samtidigt som han är utstött i egenskap av sin roll. Och den biten är ju Alex och grad sann, alltså att vara som tullindrivare eller som skattskrivare. Alltså det var ju ingen snack om saken. Det sågs man ju inte positivt på. Det är ju samma sak som hände med judarna, tänker i gettorna under krigstider och andra också, att de judar som utsågs som vakter och andra, de sågs ju som förrädare. De såg man ju ner på liksom och hånade och pratade illa om bakom ryggen. Så att även om de tyckte just göra det för att rädda sitt eget skinn och sitt eget liv helt enkelt. Men Matteus är ju fascinerande just i den meningen att han är ju också den evangelist som skriver mest, vad ska man säga, utbroderat kring det judiska. Samtidigt som Matteus också den som kanske har mest av det, om man nu får säga så, judisk-kritiska eller liksom samtidskritiska i evangeliet, riktat mot fariseer, mot skriftlärda etc. Det kommer fram mer när man läser evangeliet i sin helhet.
Men bara det, för jo, jag har ju lärt mig då att de här olika versionerna skrevs till olika sorters människor. Mm. Som Matteus har skrivit till judarna. Och han var ju jude själv. Och mer kritisk mot judar. Och det är ju det här är ganska naturligt. Om du har identifierat dig med någonting, säg att du har röstat på ett parti, om vi tar som nu för tiden. Du har röstat på ett parti och sen får du veta att det här partiet har gjort dumheter. Då blir du mer arg på det partiet än på ett annat parti. Mm. För du har gett dem ditt stöd. Och du, samma sak med om du blir ovän med din fru, alltså på riktigt, då blir du mer ovän mot din fru än om du skulle bli ovän med din kompis. Så ju närmare du är ihopblandad, desto mer blir, när det blir problem, så blir det ett större problem. Det tänker jag att Matteus grejen är.
Just det. Keep your friends close, keep your enemies closer, brukar man säga. Ja, precis. Ännu mer tanke från er som har tittat på avsnittet tillsammans med oss här inne.
Han som är Matteus.
Ja.
Alltså i det här att verkligen vara autistiska, många autistiska drag.
Ja.
Och får han ett uppdrag av romarna, så då utför han det. Då sitter han också på stranden bakom en buske och
ja.
Och skriver allt han ser. Ja. Det är liksom, det är 100%.
Nej, och det som är så bra, alltså både med, jag tänker beskrivningen av Matteus här nu, som vi återigen, vi vet inte om den stämmer. Men jag tänker, vi pratar om det med mänskligt och personligheter. Jag tänker på, vi har Simon som är på sitt sätt. Och så har vi hans bror. Och så har vi Zebedaios söner. Alltså vi har liksom olika personligheter. Och sen nu, i takt med att man ser den här serien nu, så är det också som att de alltså, förstärker och levandegör de här karaktärerna, man får säga så, på ett annat sätt. För en människa kan ju bli ganska stel i någon slags beskriven form enbart. Det är ju en ganska stor skillnad mellan om man läser exempelvis en roman som kan, ofta kan, en modern roman kan ju ofta brodera ut en personlighet på ett sätt så att man kan mer och mer ana konturerna av den. Vi har ju inte den typen av porträttbeskrivningar riktigt på samma sätt i evangelierna. Vi har ganska korta, korthuggna beskrivningar av människorna. Vissa får mer utrymme än andra.
Nej, men varför inte stå någonting i Bibeln om just det här att Jesus säger följ mig, och så alla följde bara med utan att man redde upp någonting med familjerna. Men jag såg väl i det här att vad hette hon? Iden, alltså Simons fru, hade någon bror hemma hos sig. Att han kanske var den som försörjde familjen då.
Mm.
Men att bara gå iväg så där utan att inte någonstans står att hur precis man gjorde för att barn och fru och familjer skulle överleva. För kvinnor fick ju inte jobba, vad jag förstår, i Bibelns tid.
Vad är det ansvarsfulla i det, liksom, att lämna allt?
Ja, men precis.
Samtidigt som att det också beskrivs i... Ja, det är underbart med tekniken. Det bara, samtidigt som det beskrivs också i serier, men även i, alltså, det beskrivs också att Jesus är även kvinnor som följde honom. Även om det är de manliga lärjungarna som lär känna som de 12 närmaste, så hade han ju faktiskt flera åhörare också. Jag tänker på, vi har ju flera exempel jag tänker på Bergspredikan och andra saker där det finns uttryckligen större åhörarskaror än enbart de här 12. Så uppenbarligen så drog han ju en viss stor publik till sig då och då också. Samtidigt som han drog sig undan hela tiden för att också inte hamna på i clinch med makterna och makthavarna.
Så.
Och så håller en rak pris.
Ja, jag tänkte också på att Petrus senare så kom... Simon menar jag. Senare så kommer han ju... Jesus kommer ju att bota svärmor där. Så han kan ju inte vara på vift så långt bort med Jesus, tänker jag också. Senare.
Nej, precis. Så. Och jag råder mig just eftersom vi vet... Nu går vi händelserna i
förväg. Ja, vi går händelserna i förväg. Men...
Spoiler alert, som de säger idag. Men jag råder mig att titta i evangelierna också. Och det är ganska, det är viss skillnad i hur tidigt det kommer in i berättelserna. Mm. Alltså det här med botandet av Petrus svärmor. Mm. Men jag tycker de lägger upp det på ett ganska snyggt sätt här å andra sidan. Han får en svärmor, sjuk svärmor hemma på halsen. Precis. Hur många vill ha det?
Ja.
Han kanske fick ett incitament bara därför. Det kanske är därför han ökar sina ansträngningar för att få en fiska så han kan svärmor ut ur huset. Nej, men skämt åsido. Det finns någonting spännande där över Simon, att han blir så väldigt mänsklig i sin egoism på ett sätt.
Ja.
Alltså det är en slags, han är nästan så här... liksom evangeliernas Mr. Bean på något sätt. Alltså, det är jag, mig, mitt. Nej, men alltså, och sen så sker den här förvandlingen då, när han inser att det finns ett större sammanhang där jag får vara en viktig del, men där man bygger. Plus att vi ska komma in på det sen med Simon och namnbytet och vad som jag slarvade med här i början.
Mm.
Och så blir det en sen som får den här särskilda uppgiften i lärjungaskaran.
Sen tycker jag det också var väldigt berörande när han insåg vem Jesus var. Mm. Alltså, man blir berörd. Varför blir jag jätteberörd?
Absolut.
Alltså.
Absolut. Man kan ju tänka sig själv, även om man nu inte skulle definiera sig som troende eller inte, men om man skulle få vara med om en sån här saga, en sån här händelse, rent konkret alltså, av den här magnituden. Allting har gått åt pipsvängen och så kom någon och säger, men gör så här. Jag har försökt på den här, det här bromsoket att passa på den här bilen. Det passar inte, det är fel modell. Ja, men prova byt med den där istället. Och så passar det. Nej, det var ett dåligt exempel. Men alltså, vad skulle man göra då? Va? Alltså, hur skulle man reagera som människa? Skulle man inse att men här finns någon som, wow, vad är det här? Vem är du? Nu fanns det ju en lång förberättelse om Messias och vad han skulle göra och allt det. Men på något sätt, liksom att, vad skulle hända om jag stod där? Alltså, Simons upplevelse av litenhet inför det här när han faller på knä. Skulle jag ge uttryck på samma sätt? Hur ska jag uttrycka min vördnad och min respekt och min som man säger på engelska, förundran över vem är det jag står vid? Alltså, vem är jag i relation till dig?
Ja, exakt, för det tänkte jag, hur är det beskrivet i Bibeln här? För att här är det ju som att det är egentligen ingen sorts, här får vi ju faktiskt se också, det är ju inte så att han, för Jesus kom ju dit och han bara, kan du ge mig nätet här?
Mm.
Och så Simon bara, ja, whatever. Alltså det är inte så att han är impad av personen förrän det här miraklet. Är det så i Bibeln också, eller är det någonting med att det är något mer än bara den här fisken?
Jag tänker att det kanske visar lite grann personligheten. Alltså, vi var inne på det tidigare, jag tror det var du som sa det, Elisabeth, det här med Petrus tvära kast. Alltså, tvärsäker, osäker. Alltså, han är ganska så här känslostyrd, kan man ju ana. Så, väldigt så här, men jag ska, om alla andra överger så ska jag minsann inte överge dig. Eller vad det nu handlar om. Liksom. Kan inte jag få följa med till kan inte jag få sitta på din högra sida, eller kan, alltså, vad nu handlar om, så har han liksom varit, ja men jag, kom igen, innan han liksom förstår att det här är lite mer komplicerat i tillvaron så, och att du är ganska mycket mer bräcklig och skör än vad du kanske inser och erkänner.
Han är ju också en ledare.
Men han är en ledare liksom, men just att
nej, men det var bara det. Jag tyckte det var så läckert med att de blir så mänskliga. När jag har jobbat inom psykiatrin, så jag har ju suttit och utrett människor, både autism och Asperger.
Ja.
Och det är så bra beskrivet.
Ja.
Men Asperger, eller ADHD-personer som typ Simon då, alltså de är ju mycket känslor, snabba beslut, ja, och så ångrar de sig.
Ja.
Och upp och ner och lite egoistiska. Jag. Och ändå ledare. Och så det, att det är ju precis rätt att sätta honom som en ledare sen.
Jag kan söka bak micken bak till Fredrik där.
Jag tänkte att det är just det som är grejen. Alltså att han är av naturen.
Så.
Av naturen är han alltså en mänskligt sätt, världsligt sett, är han en ledartyp.
Mm.
Det sa jag också, det var Matteus som sa det till han, att du kan ju ha en, och just där är ju frestelsen för honom, där är hans utmaning att lägga ner sitt liv. Och det, att med de egenskaperna måste han ju lägga ner det och få informationen uppifrån och göra med sin talang inom situationstecken, förmedla budskap. Och det lärde ju han sig inte någon, det var ju först på dagen Jesus korsfästes som han egentligen kanske riktigt fick den stora smällen och förstod alltså att han måste sätta sig i baksätet.
Nej, men så är det verkligen, och jag tycker just det här att ta fasta på det som förstärks i serien, olika människors personlighet, alltså evangeliet kallar inte spjutspetsformade elitister, alltså är det någonting som evangeliet gör, som jag tycker Bibeln till en så otroligt på ett sätt märklig och samtidigt mänsklig bok, så är det verkligen människor i alla dess former och personligheter och typer och ja, av alla slag. Både gamla testamentet, men nu är vi ju i nya testamentet liksom, och alla får plats på något sätt. Och jag tänker, det där är ju också någonting som Paulus skriver om sen när han kommer till, nu är det ingen jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Just den här bredden av att det handlar inte om hur perfekt eller lyckad eller framgångsrik, eller för den delen hur misslyckad du är, utan det handlar om vilken riktning vill du att ditt liv ska ta, alltså vilken riktning vill du gå i ditt liv. Vem vill du följa i ditt liv? Om man nu ska anspela på Jesu fråga, följ mig. Vem följer du? Och någon som sa som så här ett halvrot skämt då, att Jesus hade inte blivit någon riktigt lyckad på sociala medier idag, för han hade ju bara 12 följare i början, så att många andra har ju många tusen miljoner följare idag på sociala medier. Men vi vet ju vilken effekt det hade sen.
Det är ju ganska tydligt att, eller när man, Jesus tackar ju också fadern att han har dolt detta för de visa och kloka.
Ja.
Och uppenbarade för dem.
Som är som ett barn.
Ja.
Mm.
Och det tycker jag, alltså egentligen om man nu skulle få, om man skulle lyssna till en klok som jag då, så skulle jag ju tycka att de har gjort helt fel.
Ja.
Alltså att varför, om man nu ska, då ska man försöka ta andra till hjälp att sprida evangeliet. Om man väljer ut alltså 12 stycken vanliga. Och så sen, ja, det har det ändå blivit det här. Så att, och det kanske, det är ju ganska likt vår far i himlen. Att han går en annan väg.
Ja, men jag tror att du är någonting väldigt viktigt. Alltså det där är, tror jag, en oerhört utmanande och nästan provocerande del för oss människor. Framförallt de av oss som är i stunder, och tror jag nog vi alla kan falla för den frestelsen, tycker oss vara så otroligt lyckade och framgångsrika. Alltså världsligt sett, mänskligt sett. Att liksom, och då kommer det, jag är ju self-made man liksom, eller woman. Jag behöver ju ingen, jag är ju så bra. Alltså jag är ju så duktig och så framgångsrik och så smart och allt. Ja, men det här som vi intar oss själva liksom. Och så tillar man dit och så inser man att Nej, just det. Jag är en dålig människa. Jag kan ingenting och jag vet. Nej, men ni vet det här som kan, man kan kastas med en hopp och förtvivlan som människa. Och lite igen så att ta udden av det och snarare tänka förtrösta ödmjukt på Gud. Och sen fortsätta på med det lilla man gör, med det man har anförtrotts åt på något sätt. Lite som Lina Sandell skriver i sin psalm, gör det lilla du kan, gör det vilt och glatt. Alltså det lilla blir så stor skillnad. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Jag tror att ni känner igen den där. Vi ska börja avrunda för tiden går, Niklas. Mm. Men du har någon klok summering eller fråga eller tanke som...
Ja, en grej här som jag lite fundersam över.
Det låter inte bra.
Här när de står där vid båten... Och så får Jesus hoppa upp på båten och så börjar han, alltså han kör ju hardcore direkt.
Mm.
Han börjar prata direkt om att de ska ta upp alla sorts fiskar / människor då.
Mm.
Och sen i de här näten. Och sen så är det då sortering.
Mm.
Vissa hamnar på andra ställen och vissa kastar vi bort.
Mm.
Och så pratar han om fiery någonting, jag minns inte vad det var. Mm. Är det här, finns det någon i Fisher of Men-delen som är ganska känd? Finns det någonting sånt där? Eller har de bara tagit det från någonting annat? Där?
Nej, alltså här är ju då kronologin lite bland, kan man säga. Alltså, tematiken finns definitivt i evangelierna. Och om man ska gå på ordlydelsen så är det ganska mycket som inte är helt 100%. Men innebörden i termer av liknelser... Och för att återknyta till det exempel tog om det här med fisknätet, när han säger kan jag få fisknätet, det knyter ju an till det som vi känner till, att Jesus använder väldigt vardagliga pedagogiska liknelser. Med Guds rike är det som, och så kommer en liknelse om någonting, när en kvinna bakar in 3 mått mjöl i en deg eller någonting, eller vad det nu handlar om för någonting. Alltså han använder sånt som man kan, så konkret som man kan relatera till i livet i vardagen, och det skulle kunna vara ett fisknät. Och jag brukar säga det ibland, kanske lite provocerande för vissa, men hade vi levt vårt liv så och Jesus skulle ha kommit till oss idag, låt oss säga utanför historia och sådär, va, hade han använt agrara liknelser, tänker vi idag, eller hade han kanske använt andra liknelser? Hade han kanske använt mer tekniska liknelser? Med Guds rike är det som ett wifi-nätverk, en powerbank eller vad det är. Alltså, sånt som vi kanske relaterar till i vår vardag på ett annat sätt som man gjorde då, de flesta människorna. Jag säger inte att det skulle vara så, men det, för mig är det en teoretisk möjlighet. Han tar på ett sätt som gör att folk kan förstå, för man kan bara prata om Guds liknelse, alltså Guds rike i liknelsetermer. Vi kommer aldrig kunna förstå Guds rike helt och fullt, utan man kan bara prata om det liksom analogt, metaforiskt på något sätt. Jag tycker det är en spännande tanke åtminstone. Men tillbaka till din... Nej, det kommer in senare i evangelierna, det här när han pratar om skilja får och getter och liksom den typen av tal av Jesus generellt sett kommer några kapitel in i evangelierna.
Just det.
Utan det är först och främst Johannes döparen här som är den, så att säga, predikanten som väcker ont blod hos i omgivningen med sin ganska radikala omvändelse, vänd om, metanoia.
Just det. Det enda jag fick ut av den här sorteringen, det är att det spelar roll vad du gör i livet.
Ja, det spelar roll vad du väljer att sätta ditt hopp till, förankra ditt liv, vilken riktning du väljer att gå i ditt liv.
Mm.
Och det är ju någon, alltså, det är ju en stor känga åt vår tid som där liksom likgiltigheten är vår tids stora fara och frestelse. Ibland kan jag tänka att det kan nästan vara lättare att diskutera med någon som är en hårdnackad, övertygad ateist. För det har åtminstone tagit frågan på allvar och tänkt till, eller liksom jobbat med frågan. Men när man är likgiltig, det spelar som ingen roll. Vi är här en gång, åtminstone tänker jag. Vi har det här ett liv som vi har fått som en gåva. Vad gör vi av det? Är det likgiltigt då om det finns någonting bortom det här livet? Är det verkligen så? Ja, men den som säger nej till det, den har åtminstone bemödat sig att efterforska i frågan, tänker jag. Även om jag kommer till någon slutsats. Det kan nästan vara lätt att prata med en sån person ibland, för den har tagit frågan på allvar. Men likgiltigheten, tror jag, det är vår största fara och fiende idag. Man är likgiltig inför det.
En aktiv ateist eller har ju faktiskt, de tror ju på någonting.
Ja. Absolut. Så, och då kan man prata om den biten istället.
Mm. Yes.
Det får bli lite kanske halvdystra, men tekniken har strulat och jag är förkyld och Robert är inte här.
Yes.
Då måste vi sluta så här. Det är som en sån cliffhanger. Det börjar bättre nästa gång, får vi tänka. Ja. Tack ni som kom ikväll.
Tack Bock.
Tack för ikväll.